Sådär, då är det dags igen för Placera podden. Hej och välkomna. Det är onsdag den 22 januari. Jag heter Jesper Norberg. Och eftersom det är onsdag så kommer vi framöver fokusera onsdagarna på att titta lite extra på ett specifikt ämne. Det kan vara ett geografiskt område, en sektor eller en specifik fond. Så även idag. Idag blir det fokus på USA. Både lite smått, lite stort och lite mittemellan kan man väl säga. Och för att prata om den här stora spännande marknaden så har jag med mig inte mindre än två gäster. Båda kommer från Handelsbanken Fonder. Vi har Joakim By, känd för en del, som varit med förut. Och Niklas Lundin. Välkomna båda två.
Stort tack. God morgon.
God morgon, god morgon. Hoppas allt är väl. Och att ni känner er taggade för att snacka lite USA.
Mycket.
Alltid lika aktuellt. Alltid lika aktuellt med USA. Nu var inte du med senast jag och Joakim träffades, Niklas. Men jag vill ändå ha en liten återblick. Jag tror det var i juni förra året som du och jag träffades här. Och då pratade vi om era teman. Vi kommer komma tillbaka på det lite grann. Och då var det mycket fokus på den amerikanska konsumenten, om jag minns rätt. Och vi ägnade mycket tid åt hur de mår, men också vilka investeringar ni gjorde inom området. Vi tog bland annat upp digitaliserad livsstil. Vi tog upp vatten också. Hur har det gått sedan dess då?
Jo, men vi pratade ju ganska mycket om den amerikanska konsumenten, att den var fortsatt stark, att vi inte såg egentligen några tecken på avmattning, en väldigt stark arbetsmarknad. Sen var det stora frågetecknet då om Fed skulle sänka räntan eller inte, det. Och det visade sig då att marknaden hade rätt och Fed har sänkt då ett par gånger sedan dess. Handelskriget var också uppe, vi pratade om det, att det fanns lite osäkerhet hos företagen om man kommer driva igenom stora investeringar under hösten givet den osäkerhet som fanns med handelsavtalet.
Och vi pratade om ett antal teman och ett antal bolag. Jag tog mig en titt på vilka bolag vi pratade om. Vi pratade om Boingo, Teladoc, Alarm.com, Aquaventure, Trex, Service Corporation. Och överlag när jag tittar på utvecklingen så gjorde det så, ja, men det var ett bra snitt.
Ja, men jag tror faktiskt
det var ett par bottennapp.
Boingo var definitivt bottennappet, vårt spel då på digitalisering.
Varför
och 5G.
Den gått svagt? Nu vet jag att ni har en ganska lång placeringshorisont, så vi ska liksom inte bli så här kortsiktigt fokuserade. Men vad har hänt där, tror du?
Det var ju den stora plumpen i protokollet då från vårt förra möte. Men det är kassaflödena som inte har hängt med. Och man har även gjort ganska stora investeringar i ett tunnelbaneprojekt i New York där vi kommer börja se intäkterna i år. Så vi tror ju fortfarande
på idén.
Men aktien har gått svagt.
Nu vill Niklas komma in här.
Ja, men vi tycker väl att det är ett litet missförstått investeringscase. Så vi åkte faktiskt dit och besökte management på plats i Los Angeles. Och vi kom väl från det mötet med att fortsatt tycka att det här är ett bra spel på 5G framförallt. Mm. De sitter ju på massa så kallade small cells-nätverk som är en viktig komponent i den framtida 5G-nätverksutrullningen. Så att vi kom därifrån fortsatt positiva och valde att öka vår exponering faktiskt efter mötet.
Desto bättre gick det för det här vattencaset, Aquaventure, eller där finns det till och med ett bud på bolaget om jag förstått det rätt. Den gick upp väldigt kraftigt förra året och det kom precis innan jul om inte jag är helt ute och cyklar.
Ja, vi pratade ju om vattenproblemen i världen och att avsaltning skulle kunna vara en lösning på de problemen, och Aquaventures var ju ett av våra stora innehav just inom det segmentet avsaltning, och nu innan jul precis så kom ett bud på bolaget, så en av konkurrenterna köper upp dem. Så det bolaget var upp 49%.
Ja, det var bra. Sen pratade vi faktiskt om en helt annan aktie också. För det var ju Beyond Meat-tiden när du och jag träffades. Det var ju en sån här fullständigt succéartad IPO. Det var en av de IPO-erna som gått bäst någonsin, tror jag, i inledningen. Och tittade, jag avstämde det här i går mitt på dagen. Och då hade ni valt att avstå Beyond Meat, och den var ner 25% och sådär, tror jag, sen vi träffades. Jag vet inte om det var så mycket, men den var ner i alla fall.
Runt 30%
men sen ner. Steg den 18% igår efter att det var Starbucks som skulle investera mer i icke-köttprodukter, man ska kalla vegetariska produkter.
Precis.
Och då blev då tog den fart där.
Ja, när vi träffades så hade ju precis IPO varit och aktien hade dubblats.
Ja, visst.
Nästan, och vi valde att avstå då på grund av värdering. Men nu har vi också varit då faktiskt och träffat grundaren och finanschefen i Los Angeles. Och har valt att fortsätta avstå. Att avstå från då var i alla fall ett bra val. Ja, ja, när man är då,
men när ni träffar dem, fick ni ändå lite sådär att blir ni mer positiva, eller fick ni mer en bekräftelse på att nej, det här är ingenting vi ska ha?
Jag tror att trenden är urstark, men jag tror att barriers to entry är ganska låga.
Ja, vi fick ju klart för oss att den här ärtproteinen som är basen för tillverkningen, det är ju ingenting egentligen de har någon patent på, utan det finns underleverantörer, kemibolag som står för den delen. Mm. Så att till syvende och sist så är bolaget, handlar ju om varumärke och distribution då, till exempel Starbucks, som de har fått. Och det är klart att det är ju barriärer i sig, men produkten som sån i en butik är ju ganska dyr.
Ja.
Det gör att det kommer säkert komma in konkurrenter när de ser möjligheten att tjäna pengar, och brukar priserna tryckas ner och marginalerna med det. Så på sikt så tror vi att värderingen kanske inte riktigt reflekterar det. Den är ju väldigt högt värderad förstås. Ja. Men trenden är absolut stark.
Vi ska gå vidare och vi ska fortsätta att titta på lite aktuella ämnen. Jag tänkte faktiskt börja med att fråga. Det här, jag vet att ni kanske inte har satt er in i det jättemycket, men igår kom Netflix med rapport. Aktien rörde sig inte så jättemycket, varken den var upp lite grann nere, men jag tror den stängde i after hours, var den upp lite grann om inte jag helt ute och cyklar. Jag vet att du och jag, Jocke, vi har ju pratat om Disney mycket genom åren, och det här är ju en konkurrens verkligen. Hur ser ni på den här marknaden och just för det här streamingkriget som det kallas för? Hur tänker ni och hur positionerar ni er?
Det är en jätteintressant marknad, och de stora förlorarna, det är ju de gamla tv-nätverksbolagen. Framförallt i USA, där en kabelabonnemang för att se på tv är extremt dyrt. Det är mycket dyrare än vad det är i Sverige.
Mm.
Man betalar väl uppåt $100 bara för tv-kanalerna så att säga. Och då inkluderar det reklam också.
Just det.
Så att Netflix är ju en fantastiskt mycket bättre produkt, och de är ju first mover som man säger. Disney har ju kommit ut med sin produkt. Hulu finns. Om man vill se på Game of Thrones som är deras produkt då. Sen har ju Amazon Video är ju också tillgänglig, plus att Apple spenderar fantastiskt mycket pengar på sin nya streamingtjänst. Vår tanke är väl att det börjar bli väldigt många, det blir trångt. Man har ju bara så många timmar på sig att titta på tv eller på media. Och det är väl ett bekymmer tror jag i längden, och sen tror jag att det som kommer att i förlängningen hända är någon form av rebundling som man säger på engelska, att man slår ihop det här till en söktjänst kanske, istället för att man har separata abonnemang. Men som sagt, även om man slår ihop de här abonnemangen så är det klart mycket billigare än ett kabel-tv-abonnemang. Så trenden är ju jättestark.
Det är väldigt intressant iakttagelse att eftersom det är ganska stor prisskillnad på de här olika tjänsterna som jag upplever det. Men det du säger är liksom att även om man skulle ta såväl Amazon, Netflix, Disney och HBO till exempel, så är det fortfarande billigare om du har en kabeltjänst.
Absolut.
Med reklam dessutom.
Och Netflix är ju den som har kanske störst potential när det gäller internationella marknaden. Mm. Som producerar material för lokala marknader också. Och de leder utvecklingen absolut. Och siffrorna igår visade väl att den internationella delen utvecklas lite när det gäller abonnemang. Lite bättre än väntat, medan den amerikanska sidan var lite svagare. Och det är väl reflekterar väl den ökade konkurrenssituationen just på den amerikanska marknaden. Disney Plus har ju till exempel inte kommit till Sverige än, men den kommer väl i sommar vad jag förstår.
Okay.
Men man kan ju också säga att det kan vara lite svårt för oss att se hur alla de här spelarna ska komma in och göra det här och tjäna pengar på det. Men en sak som är jättesäker är att datamängderna till våra iPads och våra mobiler kommer ju växa ofantligt. Så vi försöker ju spela liksom temat med mer datamängd och mer andel digitalisering på andra sätt.
Och då blir det både ett digitalisering och ett konsumenttema, om man ska gå tillbaka till det här teman, eller hur?
Absolut. Ja.
Annars då, vi började prata om att förra gången så pratade om den starka konsumenten, och det är ju lika aktuellt nu som då. Och i min värld så mår den amerikanska konsumenten generellt sett fortfarande väldigt bra. Håller ni med?
Absolut, absolut. Så vi ser fortfarande att arbetsmarknaden är stark.
Ja.
Och att lönerna stiger strax över 3%. Och det är ju ofta bra, eftersom konsumtion och sjukvård är ungefär 80% av USAs BNP, så är det ju väldigt viktigt för ekonomin.
Men hur ställer då det sig här? För det har ju varit en, som du också, det är fortfarande en väldigt fokus på penningpolitiken över hela världen, men även i USA, där man gick från räntehöjningar till nu räntesänkningar, och det är inprisat ett antal sänkningar till, om inte jag är helt ute och cyklar. Samtidigt som vi ser stigande löner och en välmående konsument. Och vi har en president som, får man ändå säga, eldar på att det ska sänkas mera. Han vill verkligen ha. Hur stämmer
det? Det är ju vissa som experter och som uttalar sig att Fed har blivit politariserat nästan. Ja. Och absolut, och till det du nämnde kan man väl lägga till en börs på all time high också. Ja. Det är ju inte ofta man har en situation där Fed är så kallat duvaktig samtidigt. En del av det här har väl att göra då med att vi har kommit längre när det gäller Kina-USA-handelsavtalet, steg ett. Och det är ju positivt för makromiljön inför nästa år, inför valet då 2020 här i november. Trump vill ju väldigt gärna vinna det valet, och en sittande president som har en stark börs och en stark ekonomisk situation vinner ofta. Därför, jag tror det var drivande kraften till avtalet vi har nu, som är en fas 1-avtal, som kommer också leda till att Kina kommer att importera mer amerikanska varor. Det är det avtalet går ut på delvis.
Så vi har en penningpolitik som går mot kanske att sänka räntan, vilket kan stimulera börserna ännu mer. Vi har en geopolitisk... och framförallt med tanke på handelskonflikten som har lugnat ner sig lite grann, vilket också är bra för makro. Om vi börjar med presidentvalet, finns det någon chans eller risk, beroende på vilken sida man står, att Trump inte blir omvald?
Vi vet ju inte, han är ju ganska volatil i sina uttalanden.
Absolut.
Jag tror hans administrationstanke nu är nog att sitta still i båten.
Ja.
Allt ser ganska bra ut. Handelskriget, vi lägger det är vapenvila där så att säga, och det är bra för Kina också som har blivit mycket mer skadeskjutet av det här än vad USA har blivit. Men risken är ju att han någonting händer, det vet vi inte, det är lång tid fram till november, men just nu så sitter han ganska bra till. Demokraterna, den som anses ha bäst chans att slå Trump är väl Biden, vänsterkandidaterna. Elizabeth Warren och den andra, nu glömmer
jag,
Bernie Sanders, är lite för långt till vänster för att kunna vinna.
Om man säger så här då, när ni träffar bolag i USA, vad säger de, eller rätt sagt, vad önskar de sig om de fick bestämma? Är det Trump de vill ha hellre än, säg, Bernie Sanders eller någon av vänsterkandidaterna?
Jag tror när vi träffar företagen så är det väldigt stor skillnad var man är i USA. Att i New York, i områdena kring New York och Kalifornien.
Där är man mer demokratisk.
Där är man mer demokratisk. Ja. Men i de övriga delstaterna så uppskattar ju företagen framförallt en skattereform.
Ja.
Som man har drivit igenom under de här fyra åren. Som har gjort kanske amerikanska bolag mer konkurrenskraftiga. Så jag skulle nog säga att det vore definitivt bäst för företagen om Trump är kvar. Och även för börsen.
Där
tror jag att om vi ser Elizabeth Warren eller Bernie Sanders så kan vi nog se minus 10%.
Om det skulle synas i opinionen att de har stor sannolikhet.
Nej, om någon av dem skulle vinna valet det.
Ja. Men det sa man ju även om Donald Trump när han vann. Då var det många som kraxade att det här är inte bra för börsen.
Men det var det. Och det är klart, han har i alla fall haft fyra år. Han har levererat vissa saker. Då skattereformen, lägre immigration och även då ett handelsavtal som innebär att underskottet av handel till Kina kommer ju minska. Det kommer han ju peka på. Däremot nästa fyra år, om han nu vinner, så kan man väl känna en viss oro att han utan att vara bakbunden och vinna nästa val kanske går all in. Så att handelskrig efter valet kanske inte är helt omöjligt, men fram till
valet...
Det
kan bli mot Europa också.
Det kan det absolut bli.
Och vi tror väl att det här handelskriget kanske inte handlar så mycket egentligen om jordbruksprodukter, utan mer om teknologi och IP och patenträttigheter som Kina kanske har tagit lite för givet då över de senaste 20 åren. Och att efter valet, om Trump sitter kvar så kommer man nog, och inte Kina respekterar patent och IP-rättigheter, så kommer nog USA, eller Trump då, gå all in igen.
Ja, det blir intressant att följa det där. Jag tänkte bara avsluta den här delen med, så vi har lite lugnare i handelskonflikten. Vi har en räntemarknad som ser ut som den gör. Hur exponerar ni er mot sånt här? Går det? Jag vet att du har ett bolag som jag tror du och jag har pratat om förut, en amerikansk bank med exponering mot asiatiska marknader, eller hur?
Absolut, vi har ju i båda portföljerna ett bolag som heter East West Bank. Ja. Och den riktar sig till de kineser som bor i USA. Och kineser, det är ju ett spel på demografi i första hand, eftersom kineser faktiskt är den snabbast växande befolkningsgruppen i USA fortfarande. Och mycket då till Kalifornien. Så det är en bank som vi tror som har blivit pressad nu under de senaste 2 åren egentligen av handelskrig. Men där vi tror att både en stark ekonomi men kanske lite lugnare då på handelskrigs kan gynnas ganska mycket av.
Så East West Bank ska vi hålla
East West Bank.
Den är billig också.
Den är billig också. Och som sagt, det här är en onsdagspodd. Då brukar vi fokusera lite extra mycket på ett ämne. Det är USA. I det här fallet vill vi också lägga lite tid åt våra gäster och fonderna som de förvaltar. Och jag tänkte att ni får börja med att lite kort berätta om er bakgrund. Vi börjar med dig, Niklas.
Ja, jag har varit på Handelsbanken i cirka 3 år och förvaltat Amerika Tema. Och hållit på med internationella investeringar i snart 30 år. Låter skrämmande. Så att jättekul att komma till Handelsbanken. Fantastiskt trevlig miljö.
Var kom du ifrån då?
Jag kom från något som heter Riksbankens jubileumsfond.
Jaha, okej. Okay.
Och innan dess Nordea och innan dess Skandia. Så jag har varit på en hel del ställen.
Okay. Och Joakim?
Ja, jag har varit på Handelsbanken sedan 2001, så jag har också varit där ganska länge. Ja. Men jobbat med vår fondförvaltning sedan 2006. Mm. Och med globala och amerikanska aktier egentligen sedan 2009. Och de senaste 5 åren fokuserat helt på vår Amerika-förvaltning.
Och om vi tittar på era respektive fonder då, Niklas, Handelsbanken Amerika Tema heter fonden, va?
Den heter så, ja.
Och berätta lite om den fonden, vad det är för typ av fond.
Det är en fond som investerar i framförallt USA. Vi har lite investeringar i Mexiko också faktiskt. Men fokuserar på USA förstås. Vi letar efter bolag med strukturell tillväxt drivet av teman som vi har definierat. Och de bolagen ska också vara, vi kallar det, bäst i klassen. Mm. De ska ha någon form av inträdesbarriär och därmed kunna långsiktigt skapa värde åt oss. Det är den underliggande tanken.
Hur många innehav har man då ungefär i snitt?
Vi brukar ligga runt 60-65 innehav är tanken.
Och det här är framförallt stora och medelstora bolag? Om jag försöker
rätta. Ja, vi har helt klart en tendens till att gå lite efter bolag som kanske inte är de största bolagen utan mer specifika bolag som påverkas av de trender vi ser, och det kan bli lite mindre medelstora bolag än de här stora. Men vi har även större bolag också.
Och Joakim, du går all in på småbolagen.
Absolut.
Absolut.
Min fond heter Amerika Småbolag. Mm. Vi har ungefär 70 bolag i fonden och alla är under då, när vi har köpt in dem i alla fall, så ska de vara under 8 miljarder ungefär i market cap.
Okay.
Men processen är ju densamma och vi fokuserar på teman även här. Och
det här är ju väldigt mycket den investeringsprocessen som jag tror genomsyrar Handelsbanken fonder, om jag förstår rätt. Just det här med hitta teman, strukturell tillväxt, gärna lite längre placeringshorisont baserat på de här strukturella förändringarna. Vad kan man mer säga om den investeringsprocessen?
Ja, vi vill ju att bolagen ska ha så mycket exponering som möjligt mot egentligen mot de här temana och mindre mot cykeln.
Ja.
Alltså, så försöker du undvika cykliska bolag. Kvalitetsbolag har vi en tendens att fokusera på också, som Niklas var inne på, att välskötta bolag tenderar att
få en premie.
Ja, att få en premie över tid och vi har även fokuserat lite mer på små bolag. Små bolag tenderar att växa lite bättre än stora över tid. Men sen har vi också precis som du är inne på, en lång placeringshorisont. Vi ser gärna att investeringarna ska vara mellan 5 och 10 år. Och då blir också hållbarhet en ganska viktig fråga.
Ja. Det var egentligen det jag skulle komma in på. Hållbarheten är en klart drivande faktor i vår process.
Ja.
Och vi försöker ha en dialog om hållbarhet med alla våra innehav. Och det gör vi genom att vi åker och besöker företagen på plats väldigt ofta. Vi nämnde Beyond Meat och Boingo som exempel, men vi gör en hel del sådana resor där vi verkligen försöker komma nära bolagen. Och eftersom det ofta är lite mindre bolag så har vi väldigt bra tillgång till management på de bolagen.
Strukturell tillväxt är ju ett tema som, jag vet att ni var tidigt ute, men det är många som pratar om strukturell tillväxt. Många vill leta efter strukturell tillväxt. Hur tänker ni och resonerar ni kring värderingar då? För det innebär väl en ganska stor risk eller möjlighet att många av de här bolagen, det blir trångt i dörren, det blir ganska höga värderingar. Hur tänker ni och resonerar kring det? För det måste ju ändå bli för dyrt någon gång i risken.
Vi pratar mycket om värdering och som tur var då så är USA ett ganska stort land och det finns väldigt mycket investeringsmöjligheter. Bara i mitt småbolagsuniversum har vi 4000 bolag vi kan titta på. Så som fonderna sett ut fram till nu är att vi har haft en tillväxt som har varit lite högre, en avkastning på eget kapital och marginalstruktur som har varit lite högre, men en värdering ungefär i linje med de övriga småbolagen. Så det går att hitta tillväxt men ändå hålla ner värderingen.
Vilka är de starkaste temana som ni har identifierat just nu?
Ja, vi tycker väl just nu att digitalisering är väl det starkaste temat. Ja. Det är ju inget nytt och det har hållit på länge. Men det är en av de mer underteman till det så att säga, är väl 5G som vi har tittat på en hel del. Det kommer ju inte rullas ut snabbt, det kommer ta lång tid. Det kommer framförallt börja i Kina, vilket sätter tryck på att man måste ha det i USA också, sen kommer väl Europa efter. Det kommer nog, till skillnad mot 4G-utrullningen, så tror vi att telefonerna kommer att komma ut först. Sen kommer nätverken. Så att 2020 kanske smartphones från Apple blir årets julklapp. Som AirPods var årets julklapp i år. Man vill liksom vara lite framtidssäkrad med sitt telefoninköp.
Och om jag förstått rätt så, ni var i Silicon Valley i slutet av förra året, eller hur? Med lite det här temat i bakhuvudet. Berätta lite om den resan.
Ja, vi var där och med det här temat då i bakhuvudet. För att det intressanta med 5G, det ska man väl påpeka, att när man bygger den här typen av snabbare infrastruktur, då skapar man ju en efterfrågan. Mm. Och det är den efterfrågan man kommer se i framtiden. Vi vet ju inte riktigt vilka typer av tjänster och produkter det kommer att bli. Men när det blir nya produkter och tjänster, ja, då blir det trångt i den infrastrukturen och så vidare. Så den tillväxtcykeln tror vi kommer att vara ganska lång. Ett bolag vi träffade, ett nygammalt bolag, var Qualcomm i San Diego. Och vi var inne och knallade runt och tittade i deras museum bland annat. Väldigt spännande. De ligger tidigt i den här 5G-cykeln. Och vi passade på att prata med management och kom fram till att det här är ett väldigt bra spel på det. De är så att säga hackar och spadar när det gäller 5G. Det är deras chipset som kommer att sitta i de här 5G-telefonerna bland annat. Och de levererar även till kinesiska smartphones-tillverkare. Och vi ser att de sitter bra till i cykeln just nu.
Och innebär det här, med tanke på det vi pratade om i inledningen av podden, det här med streamingkriget då? Då blir det lätt att välja, ska jag äga Netflix, ska jag äga Disney, ska jag äga Amazon? Så. Men det här är ett annat sätt att få exponering mot en sådan strukturell tillväxt.
Absolut, ja. Man vill ju se. Det är ju som 4G kommer på grund av att folk ville se sina videos var som helst, när som helst, hur som helst. Nu kommer det komma nya applikationer som kommer att kräva ännu mer bredband, om vi kallar det det. Det hackar och spadar är aldrig ett dåligt sätt att investera. Nej. Utan det är det som är tanken, medan de som använder det här då, Netflix och så vidare, där är konkurrensen ganska
hård. Och värderingen högre, misstänker jag?
Nej, Qualcomm är faktiskt väldigt billig. Det handlar runt 14-15 gånger på ett P-tal. det är ett ganska cykliskt bolag förstås, men det, så att man kan inte sitta med den här hur länge som helst. Nej. Men de sitter väldigt bra till de närmaste åren. Man har även kommit överens med Apple efter att ha haft en disput, en legal disput under en lång tid. Och i maj förra året kom man överens så att man kommer även då få exponering mot Apples smartphone 5G-försäljning som vi tror kommer komma i september nästa år. Okay. Att påbörjas. Intressant. I 2020 här. Ja.
Och Joakim, du har också ett case inom digitalisering, och när jag såg det i ert presentationsmaterial så tänkte jag, vi skaffade ny bil här för ett halvår sedan, och det känns ju som att man kliver in i en dator nu för tiden. Ja. Det är så enormt många applikationer, och jag då som är 50, jag får ju liksom lära mig liksom ratta på de här grejerna, och så får mina barn sitta i baksätet och berätta vad jag ska göra. Man kunde göra så här med, du vet, man behöver knappt ta på grejerna längre. Enormt stark digitalisering vad gäller fordonsindustrin. Och där har du ett case som jobbar med.
Absolut, jag tog med ett bolag som spelar perfekt in på precis det du säger. Men det vi också ser inom digitalisering är att huset eller smart home, huset digitaliseras, men även bilen då digitaliseras. Och när man digitaliserar bilen så kan man sköta det genom olika knapptryck eller olika funktioner, men man kan också sköta det med rösten, så kallad röstkontroll. Precis. Och Serence, det bolaget som jag har tagit med mig, har en väldigt stark position inom just röstkontroll inom bilen. Ungefär 60% av bilarna som säljs idag har röststyrning eller röstkontroll, och om 5 år räknar man med att ungefär 90% av bilarna kommer ha sådana funktioner. Och Serence har lite drygt 50% marknadsandel, så vi tror att det är ett väldigt intressant spel och spela just den trenden du...
Och även om fordonsindustrin i sig kanske går lite knackigt, så känns det som att det här finns det trots allt tillväxt, rejäl tillväxt.
Precis, och det här handlar ju mer om penetration då, av röststyrning snarare än bilen. Det här bolaget har växt över 10% organiskt de senaste 3 åren, trots att egentligen bilproduktionen inte har, har kommit upp. Nej. Så det här är ett ganska bra exempel på ett bolag som inte är så cykliskt, utan då mer strukturellt. Ja. Och vi tror att det här bolaget också är lite bortglömt. De har otroligt stark marginal och relativt låg värdering, men har varit en del av ett annat bolag tidigare som heter Nuance, som är världsledande då på röststyrning. Men den här spin-offen kom nu under hösten, och det är absolut ett av de bolagen som vi tror kommer bli väldigt intressanta.
Och man kan ju tänka att bil är ju faktiskt en mobil enhet. Ja. Och det är ju det som kommer att hända då i framtiden, att man mer och mer kommer att använda bilen ungefär som en smartphone. Mm. Och det är det du ser då när du använder. Och det finns ju förstås lösningar då från Alexa, alltså Amazon, och från Google. Men biltillverkarna kanske inte vill släppa den delen av värdekedjan till någon annan. Utan då finns det så att säga en neutral operatör som har chansen.
Och sen ett annat tema, och du var inne på det, Niklas, när vi pratade om er investeringsprocess. Det är då det här med hållbarhet och miljö. Och då måste vi ta upp det här som BlackRock kom med i förra veckan, va? Om inte jag minns helt fel. Som på något sätt fick ganska mycket uppmärksamhet, men det känns som det borde fått ännu mer uppmärksamhet. Det här är ju en jättestor grej. Berätta.
Generellt sett kan man väl säga om hållbarhet. När vi har rest de senaste 3 åren så har det skett en jätteförändring bland de bolag vi träffar. För 3 år sedan var hållbarhet och miljö nästan ett non-issue, men nu...
Men de är fortfarande efter Europa, vad gäller, eller hur?
Klart efter Europa och ännu mer efter Norden, skulle jag tro. Men vi ser ju sådana här signaler bland våra bolag att det blir en mer och mer viktig fråga. Och det här som BlackRock nu går ut, världens största kapitalförvaltare som har över 6 triljoner dollar under förvaltning, Och säger att man ska gå åt det mer hållbara hållet, är ju också en trigger för det här temat.
Tror ni att de kommer lansera det här? Lite mera PR-grej som man kan få känslan av ibland, att det låter bra. Men vad kommer de, tror ni, aktivt göra för att uppnå det här?
Jag tror att delvis så är det såklart en PR-grej, men jag tror också att de ser att flödena just nu, alltså fondflödena och konsumenterna, vill ha mer hållbara fonder. Ja. Och investera i bolag som gör rätt saker över tid. Och att det är att det faktiskt är ett starkare case än att gå in kanske i fossilt.
Okay. Ja.
Och satsa på energieffektivitet och förnyelsebar energi och återvinning och så vidare.
De påstår ju själva då, vdn, att anledningen att de vill gå åt det hållet är inte bara för att rädda miljön så att säga, utan framförallt för att man tror att man får bättre avkastning i den typen av investeringar. Så det är det som är drivkraften, och det är ju USA trots allt där avkastning är viktigt.
Hur tänker ni själva då? För att vi pratar väldigt mycket hållbarhet, eller alla pratar mycket hållbarhet, och ibland får man känslan av att det är ju väldigt subjektivt i många fall, inte minst för den som investerar i fonden. Att för någon är hållbarhet är liksom ett ägarspel, för någon annan så är det jämställdhet. Det finns många frågor. Hur resonerar ni när ni tar fram de här kriterierna för bolagen som ni investerar i?
Vi har ju också då exkluderingskriterier som du är inne på, fossilt, vapen, pornografi, tobak, men den kanske mer intressanta delen är ju vilka bolag som vi väljer in, vilka bolag som är liksom lösningen på de här problemen över tid, och där vi tror ju att det kommer bli ett starkt tema de kommande 10 åren. Så det vi gör är ju att försöka hitta lösningsbolag, saker som kan, precis som du var inne på i början, det här med renare vatten och havsvatten, det är ju ett perfekt sånt tema där vi ser en bristresurs, men efterfrågan är hög och vi tror att det kommer fortsätta utvecklas starkt.
Sen kan man väl påpeka just att digitaliseringen, det är ju en del av lösningen, en nyckel för det här, för att nå det här Parisavtalet. Det är ju inte bara att mjukvarubolagen förstås, kanske inte Microsoft och så vidare, inte släpper ut så mycket koldioxid och så vidare, men det finns ju väldigt mycket digitala lösningar som hjälper övriga världen också då, i form av att man optimerar de resurser vi har, om det är molntjänster eller vad det nu kan vara.
Och Joakim, du har med ett exempel på ett case som ni har investerat i, också mot fordonsindustrin, va? Eller hur?
Nej.
Eller? Det är de här, vad heter de? Darling Ingredients.
Det kommer bli, ja. Det kommer bli. Det är faktiskt rätt i. Men Darling är ett av våra mer intressanta då, spel på återvinning egentligen. Och också ett bra exempel på att just vara ett lösningsbolag. Men det de gör är att de samlar in matrester och matfetter och matoljor från restauranger. Och så återvinner man det och tillverkar naturliga ingredienser av det. Och det kan vara fett, det kan vara proteiner, men det kan också vara då förnyelsebar diesel. Och
det är det vi tror
kommer vara caset för det här bolaget de kommande 5 åren. Vi har till exempel sett då i Kalifornien att väldigt stark reglering mot att man ska gå mot mer förnyelsebar energi, och bland annat då förnyelsebar diesel.
Men om man tittar, vi pratade lite grann om att hållbarhetsintresset och efterfrågan på hållbarhet ökar även i USA. Men igen, du nämnde Kalifornien som är en väldigt liberal delstat, väldigt mycket progressiva människor, demokratiskt starkt fäste. Men om man tittar liksom på resten av USA, hur stark är efterfrågan på hållbara lösningar från konsumenterna?
Ganska stark faktiskt. Det. Jag tror från politiskt håll, många pratar om Trump, att han inte gör något för ekonomin, men i slutändan så tror jag faktiskt att det är konsumenten som kommer och påverkar det här i rätt riktning.
Okay.
Och sen också så priserna för sol, vind, vatten och så vidare, för renare energi har ju kommit ner, så det kommer i slutändan också bli ett ekonomiskt incitament.
Just det. Och då funkar de bra in då, de här Darling Ingredients. Och hur handlas de då? Vad är det för typ av aktier?
De är ju hyfsat dyra, men det är för att, igen, lite missförstått, de är i ett tidigt skede av det här skiftet mot förnybar diesel. Så det handlar lite grann om tillgång och efterfrågan som vanligt. Och det skulle ju kunna tänkas att det blir en step change, som man säger, om flygbolagen skulle bestämma sig att vi vill ha förnybar diesel. SAS har väl börjat försök med det, vad jag förstår, och American Airlines också. Det är väldigt tidigt än, men de sitter jättebra till, Darling då, i den här värdekedjan för att bygga upp tillgången renewable diesel. Det är inte helt enkelt. Vi har inte tid att gå in på exakt.
Nej, men det är ett långsiktigt case helt enkelt.
Absolut. Och tanken är ju över tid då, att Washington State och Oregon, New York, New Jersey, fler stater kommer säkerligen följa efter Kalifornien.
andra demokratiska, lite mer progressiva delstater.
Absolut. Ja. Det är intressant att det här bolaget är faktiskt baserat i Texas.
Alltså, okej. <okay. laughs> intressant. Jag tänkte att vi skulle avsluta den här samtalet med att diskutera lite grann er syn på börsen. Det har väl inte undgått någon att vi har ett väldigt starkt börsår 2019 bakom oss. Jag såg att Donald Trump uttalade sig till Anna Ekelund på det igår att det kommer bli en väldigt stark börs även i år. Det ser väldigt bra ut. Och han är ju otroligt optimistisk. Han bygger väldigt mycket av sin image på just börsen. Men om man liksom bortser från det, hur känner ni? Om vi börjar så här, varför är den, nu är ni ju inte objektiva, men varför är den amerikanska börsen så mycket mer intressant än, säg, den europeiska eller svenska?
På lång sikt är det ju helt klart så att den amerikanska företagen har ju växt snabbare än företagen kanske i Europa. Mm. Framförallt då, och det beror ju delvis då på de här lite mer långsiktiga drivkrafterna. En demografi som är lite bättre, en arbetsmarknad som faktiskt växer till skillnad från många andra regioner. Sen har vi också det här med innovation som vi har pratat mycket om, men att entreprenörskapet är ju väldigt, väldigt starkt och att USA faktiskt är det land där man får fram flest bolag som har potential att växa. Så det är lite mer långsiktiga.
Men finns det inte en risk ändå nu när vi har den här penningpolitiken, det är liksom stimulanser, lägre räntor och vi får upp värderingarna. Det är svårt att säga att det är presidenten eller förra presidentens tack vare som börsen har gått så bra, utan där handlar det väldigt mycket om en penningpolitisk injektion, vilket gör att dels ökar skuldsättningen, men finns det inte någon risk i det här? Att...
Ja, men risken är väl efter presidentvalet. Men fram till presidentvalet igen så är det lite sitt still i båten. Vi har haft handelskrig som är klart, makroläget ser bra ut, vinsttillväxten bör bli ganska hygglig i år för de amerikanska bolagen. Dessutom är det ganska mycket pengar som har suttit på sidan av. Ja. Så flöden in i aktier finns en hyfsad chans att det kommer att öka. För det har varit mycket pengar som gått in i räntemarknaden. Så att det finns ganska mycket saker som talar för. Nu har ju börsen stigit ganska snabbt här de första 3 veckorna. Och det är nog lite av de flödena. Att de som missat jagar i kapp. Men fram till valet så ser det ganska hyfsat ut, kan man nog tycka det här året.
Och sen en annan aspekt som jag vet, du och jag har pratat om det förut, Joakim, det är ju när man liksom tittar på en överblicksbild över index i världens värderingar så sticker ju USA ut. Inte minst Nasdaq, men även Dow Jones, S&P 500 är ju väsentligt högre än, säg, europeiska index.
Absolut, och det här är
det finns ju en förklaring.
Definitivt, och den här frågan går ju vi på nästan varje möte vi är på.
Ursäkta att jag avbryter, men man hör ju många förvaltare och säger, nej, men det är nog dags att gå in i Europa nu. Liksom.
Ja, och vi tror ju att det här, som sagt, inte helt opartiska, men vi tror att det här är absolut största missförståndet. Ja. För att när man jämför index, då jämför man igen lite äpplen och päron faktiskt. Mm. Ett bra exempel, i USA väger teknologi 26%. Mm. Och i Europa väger det 6%. Medan i Europa väger finans ganska mycket. Mm. Och i USA lite mindre. Så om man skulle göra så att man likställer alla sektorer så är faktiskt USA billigare än Europa.
Och lite högre vinsttillväxt också.
Lite högre vinsttillväxt, absolut. Men sektorer som teknologi, konsumtion, hälsovård som vi tittar ganska mycket på är faktiskt billigare om man jämför med samma sektorer i Europa.
Och dessutom går väl de amerikanska finansaktierna och bankaktierna bättre?
De går ju klart bättre eftersom de har tillväxt.
Just det.
USA som ekonomi har tillväxt och banker är ju väldigt beroende av ekonomin.
Och de har ju kommit i rapporter, de flesta, det har varit bättre än väntat för alla utan Wells Fargo, tror jag. Men det var någon som sa att den är alltid sämre än väntat.
De har ju haft sina problem med både det ena och det andra, men de har varit inline till lite bättre, framförallt drivet av investment banking-sidan då, som i och för sig inte är lika uthållig den intjäningsförmågan. De är makroberoende, det ser helt okej ut. Vi tycker, och yieldkurvan har ju börjat branta också, vilket är väldigt bra för banker. Och de var ju under press när yieldkurvan var flack förstås. Så att banker och de exponering mot Kina och handelskrig ser väl bra ut. Och då är det East West Bank Corp som vi nämnde förut.
Just det.
Tror att det man ska titta på framöver är den amerikanska arbetsmarknaden. Om vi ser tecken på att lediga jobb börjar försvinna och att vi börjar se liksom svagare tecken från arbetsmarknaden, då kommer vi bli mer oroliga. Men just nu ser det faktiskt...
Och igen, när ni träffar bolag, som sagt, vi pratade ju i våras du och jag om det här med att det fanns en oro hos bolagen, att det var kanske framförallt kring handelskonflikten, att man skulle hålla på investeringar och så vidare. Vad får ni för signaler i senaste rundan när ni var där? Är det allt är tipptopp, eller vad är de oroar sig för? Eller finns det någonting?
Ja, det finns väl en tendens, det har ju funnits wait and see. Mm. Och även då många av bolagen har ju kunder i Kina. Ja. Där man också har den, man vet inte riktigt vad spelreglerna kommer vara. Det här handelsavtalet nu kommer väl göra att reglerna kommer vara lite tydligare. Och, ja. Och förmodligen kommer investeringarna komma igång. Aktiemarknaden går ju som vanligt lite före. Mm. Och har väl tagit in en hel del av det här redan. Men svagt positivare fortfarande. Mm. Så finns det en viss oro förstås. Och investeringarna är viktiga för världsekonomin för att det ska sätta fart.
Men vad gäller arbetsmarknaden, så om jag förstår rätt, så är det fortfarande en utmaning för bolag. Det är att hitta folk. Bra folk, eller?
Jag tror just nu är det definitivt svårare att hitta bra folk.
Och det är ju knappast ett problem man har i en lågkonjunktur, eller?
Nej, fortsatt stark arbetsmarknad.
Nej, det är väl så att det är ingen recession vi ser. Nej. Och det var det man var orolig för förra sommaren.
Precis.
Däremot det här, och det du påpekar också, det här med Fed, var man är och så vidare. Det brukar ju leda till att det kommer bubblor någonstans. Och det är väl den oron på sikt man har, att det är någon bubbla någonstans som kommer utifrån det här.
Men slutsatsen är ändå att 2020, det är presidentval. Så länge alla sitter lugnt i båten och att du inte får någon... ting som chockar systemet eller ökar risken, så kommer det här bli ett bra börsår. Är det grundtesen?
Grundtes, absolut.
Ja, sen kan ju allt möjligt hända. Nu är ju någon influencer eller som går runt, som har kommit till USA, såg jag.
Ja, det var den första fallet, va? I Seattle, va? Tror jag.
Gick dålig, hotellaktier gick dåligt, såg jag på det.
Ja, ja. Det finns lite negativa nyheter att spela en björnmarknad, eller man säger. Då fick man ta den här, men det kanske blir allvarligt. Jag är ingen expert.
Det är svårt
på virus.
Svårt att analysera det läget. Någonting annat? Har jag missat någon fråga någonting? Joakim, du har allt så mycket... Nej. Eller känns det som vi...
Just nu känns det rätt bra.
Det känns bra. Vi har på i nästan 45 minuter. Ja, tiden går fort när man har roligt. Vad blir nästa resa då? Har ni någonting inbokat?
Början av februari för mig. North Carolina i 3 dagar och sen Atlanta i 2 dagar.
Okej, okay, Atlanta. Det finns många spännande bolag där.
Ja. Det finns möjlighet kanske att komma tillbaka.
Absolut, alltid välkomna. Och din nästa resa, har
det
någonting inbokat?
Det blir i mitten av februari till San Francisco igen. Mm. Jag gillar det här med digitalisering och teknologi, ja, så att det blir en sväng till.
Det blir en sväng till. Vi får höra uppdateringar kring det då. Kanske vi kör tv nästa gång med fokus på, North Carolina och Atlanta.
Ja.
Spännande. Niklas Lundin och Joakim By, tusen tack för att ni kom hit och pratade lite mer om USA. Och tack för att ni har lyssnat. Hej då!